Ja, en ny dag, nya möjligheter.
Vi var ju nyss här.
Ja, verkligen. Typ igår.
Eller i förrgår.
Nej, igår var vi inte här. Ja, precis. I förrgår blir det. Mm, idag är det söndag och vi var här i fredags. Ja, men det är väl roligt.
Det är roligt att du får komma tillbaka till din arbetsplats direkt efter att du har gått på semester.
Ja, sån är jag. Jo, men det är ju inte vanliga arbetet. Utan, så att jag tycker det går bra.
Vi har ju precis fått hjälp med att manifestera den här lokalen. Så att nästa gång du går på semester, då får du ju sitta i våra nya lokal.
Ja, exakt. Mycket spännande. Vad sa du nu förresten? Nästa?
Nästa gång du går på... Jag hoppas att jag sa det, annars får vi säga det här på ett nytt sätt nu då. Nästa gång när vi är här på din semester så är vi i en ny lokal, eller?
Ja, just då. Och då är vi inte här. För här är där man är. Ja. Vän av ordning.
Men där är där man inte är.
Just, exakt. Fem myror är fler än fyra elefanter.
Programmet som fick mig att lära mig att läsa som fyraåring.
Ja, just det. Du var väldigt tidig med det där. Med läsa och...
Det tar emot att säga att jag är smart. Du vill bara säga att jag är tidig.
Nej, men du är ju smart. Nej, det vet vi ju redan. Oerhört intelligent. Det blir Nobelpris vilket år som helst här, tror jag.
Och folk har sagt att ironi inte doftar, men det jag tycker nog att det gör det.
Eller hur? En svag doft av jord. Men, ja, gud.
Jo, så att vi har ju manifesterat, det var det inte jag ville. Jag försökte liksom öppna upp det här avsnittet.
Ja.
Så här,
ja.
Lite mystiskt.
Ja, lite mystiskt.
Och
ja.
Det slutar med fyra pissmyror.
Ja, men det var ju lite mystiskt också. Det var ju liksom eld inblandat. Det var ju liksom...
Jag såg paniken i din blick.
Ja, jag tänkte, tänk om vi manifesterar in lite brandsoldater här. Vilket i och för sig hade varit trevligt. Men det hade också blivit dyrt. Men det gick bra.
Så nu har vi... Och jag ville ju direkt kontrollera vad du önskade. Man fick ju önska tyst.
Ja, precis. Ja, precis. Ja. Men så, du fick ju svar på det också.
Ja, exakt. Så att direkt efter. Du har väl verkligen svarade önskat dig det här?
Ja, men det gjorde jag. Ja, precis. Mm. Absolut. Mm.
Men innan du önskade, tänkte du så här, jag undrar vad Maria vill att jag ska önska mig? Eller vad
nej, det tänkte jag inte. Nej, jag tänkte, vad vill jag ha i mitt liv?
Just det, okej. Okay,
det kanske var fel, men jag gjorde det. Ja, jag känner. Ja.
Nej, men det var ju bra att vi hade samma tanke i alla fall.
Eller hur? Mm. Ja. Very good.
Very good. Ska vi berätta vem som har lärt oss det här tricket nu då?
Ja, det tycker jag. Ja. Det är hög tid att släppa in vår kära gäst.
Ja, och kära gäst, här får man presentera sig själva för att vi har kommit fram att det är bäst.
Det är bäst.
Ja.
Och här har man alltid med sig, tänkte jag.
Ja.
Just.
Och jag heter Mikaela Djup. Och jag är här nu.
Ja, välkommen.
Jag tänkte jag skulle säga något häftigt om det efternamnet.
Ja, exakt. Jag tänkte också i en millisekund att det där skulle man kunna göra något av. Men det...
Vi släppte det på en gång.
Ja,
det...
ja, vi surfar på ytan lite
tills vi känner att det blir djupt nog.
Ja, exakt.
Vi hade det ganska kämpigt med en gäst som heter Allvar i efternamn.
Ja, precis. För det blev typ inget på Allvar i det avsnittet. Nej, vi skrattade oss igenom hela...
Ja, du bara spårade. Men det här kommer bli ett... Ja. Jag ska inte säga ett djupt, utan ett annorlunda avsnitt då.
Mm.
Som eller... inte ska skratta oss igenom då, eller?
Jo, men man får skratta också, får man inte det?
Mm.
Eller nej?
Ja, men jag tycker vi ska ha ett sådär seriöst...
Ett seriöst? Ja.
Och bara faktabaserat gärna.
Ett svårt avsnitt.
Exakt, att allting måste vara källgranskat.
Ja, just det.
Måste ligga fakta bakom allt vi säger.
Ja, precis.
Det ska blåste vi in tillit i...
Ja, exakt. Så den är ju där nu. Så där har vi.
Ja, det här kommer på bra.
Ingen över.
Vem är Mikaela?
Ja, idag är en ny möjlighet till att blomma ut i något ännu mer som jag inte har provat än. Och det tänker jag att det är den som lever får se. Vi har ett levande dokument här. Och så efter idag så kan jag skriva det i min dagbok. Vem jag har varit idag. Så kan jag läsa det imorgon.
Gud vad bra, jag pratar mycket i mitt arbete om levande dokument. Ja, ja, men det här dokumentet är ju levande i sig. Det är så här, att det är förändrat. Men att se på liksom sig själv och, ja, men det är ju verkligen så.
Ja,
det man förändras det ju hela tiden.
Och det är helt okej att vara okej med det. Att liksom, ja, men jag har varit ganska många olika versioner av mig själv. Och de har varit mindre allihop. Mindre och kanske varit... nej, men jag har... Jag pratade precis om det när vi satt med den här manifestationsraketen. För vi skickar en raket.
Just,
det var rätt mycket kraft i den. Mm. Ja. Och faktiskt så inser jag ju och har fått bilderna av att vi har så mycket inneboende kraft i oss. Och ju mer jag har renat mig från, och då gav jag en metafor, för det kommer ofta metaforer och bilder till mig. Och då är det mycket lättare att få folk på tåget med biljett liksom. och då sa jag till er att visst känner ni igen er om ni har stått i någon leksaksbutik och ska köpa en leksak som ska göra någonting när man trycker på en knapp. Och så ger man bort den och så ska barnet då kanske prova den här och så händer ingenting. Så vänta lite, man ska bara dra bort en liten folieremsa här som sitter i vägen mellan batteriet och ledningen. Och vi är fullsketna med sådana, har jag insett. Och jag ser det. Och det är mitt ansvar att se över vart jag har sådana. Mellan mina komponenter, i mina förmågor inuti mig. Och jag har dratt bort så många sådana som jag har bränt. Och katten visar mig det varje dag. När han kommer in, han är långhårig och han går runt i gräsmattan och lite så, hej och hå. Kommer in och det första han gör är att... Den här skiten som sitter i min päls, den är inte min. Och jag förstår att det är en påminnelse till mig. Varje gång jag är ute i ett sammanhang eller sådär, liksom, men var energimedveten. För det är väldigt mycket som man kan liksom dra med sig, som man behöver rena sig från sen. Och det jag vill ha sagt med det är att allting är möjligt. Så att vem jag är, det är ju faktiskt en spännande fråga. Men jag har gjort upp med alla de versionerna av mig själv som varit mindre. Och jag försöker hela tiden att växa som människa. Min själ driver verkligen mig att växa och att expandera. Och i takt med att jag får bort de där folielapparna så blir det mycket klarare för mig att höra min inre rösts vägledning. Och den har varit så tydlig det sista. Och det är den som har drivit mig hit.
Fantastiskt.
Ja, om jag bara får spinna vidare på den här foliedelen. Eller den här, som sagt, som gör att batteriet inte fungerar. Jag har ju fått höra nu är mina barn vuxna. Vi var ute och käkade middag, så pratade vi lite hur barnens barndom har varit. När min son berättade att alla leksaker med batteri. Man var ju ganska försiktig med att använda dem. För när batteriet väl, som man uttrycker det, när batteriet väl är dött, då är det över. Liksom.
Mamma byter inga batterier.
Nej, för man måste alltid skruva loss. Man måste alltid ha så här miniskruvmejsel för att liksom skruva loss saker.
Ja, och det blev aldrig...
Nej, men det, för han sa alltid så här, när batteriet är dött, då it's over. Då är den här färdig, den där leksaken. Och då tänker jag på den här liknelsen, om man nu ska dra det här med att man inte ens, om man en gång misslyckas med någonting, alltså att det liksom dör ut, att man inte ens hittar kraften och försöker åtminstone en gång till, utan man ser bara en massa misslyckande. Ja, jag försökte vara lite djup som Mikaela.
Ja, men det var...
Jag sparar batteri med en blyertspenna när jag lyssnade på band, kassettband i min freestyle.
Hur gjorde man den, då?
Men då stoppar man in samma form på...
Just
då kan man använda den som en liten mejsel. Mm. Blyertspennan. En sån stoppar man in i hålet på, du vet,
och det kunde
hur
en
kassettband
också
såg ut. Ja. Det var taggar i det. Så att den här pennan var precis åttakantigt lagom till att kunna trycka in där och vri. Så kunde man hålla på så här, nästan så att det brann i händerna. När man skulle rewinda någonting man riktigt ville lyssna på igen och igen och igen.
Och det kunde hända att det där bandet fastnar också. Eller ja. Och då var det så himla bra med en penna, så kunde man liksom snurra upp bandet.
Penna igen. Var alltid bakom örat så att man kunde ha liksom färdigt.
Gud, det är sant. Det hade jag glömt. Ja,
men har du inga minnen ifrån det här?
Jag hade ju frisad. Det gick så långt så att när jag gick gymnasiet så fick jag faktiskt vara med i en bok. På grund av att jag lyssnade så mycket på musik. Så att det var ett försäkringsbolag, tror jag, som skrev en bok om hörsel.
Wow!
Ja, jag har det säkert hemma.
Men vad spännande. Alltså, intervjuar de?
Ja.
Vadå?
Jag minns. Ja. Men det ligger någonstans där hemma i boken.
Men där kom pennan in också. De skrev om det.
De skrev, exakt. Cool. Mm. För att det var ju någon lärare som bara tänkte musik, och då kopplade de ihop med mig, för att jag gick ju alltid med freestyle.
Oh.
Ja, så jag tänkte, är det någon som lyssnar på musik, och då är det väl hon. Så gick det till.
Jätteballt ju.
Ja, ta det. Titta var man kan landa någonstans när man bara följer sin inre röst.
Ja.
Eller freestyle röst.
sin freestyle-röst. Den är viktig. Mm. Men du, jag tänkte bara fråga dig så här, eftersom podden ju heter Uppvaket, så tänkte jag, det känns naturligt att fråga så här, hade du något särskilt liksom tillfälle eller så när du fick ditt uppvaknande eller blev medveten om de här bitarna som vi har pratat lite om?
Ja, alltså jag har funderat rätt mycket på det, och det har väl successivt så går det lite hand i hand med personlig utveckling för mig, och jag skulle just säga att mitt kapitel är i den här boken. När jag hörde den inre vägledningens röst, när jag såg att de sökte medförfattare, så hörde jag, men hoppa in där, där ska du med. Där ska du vara med. Okej. Nu har jag ändå jobbat med spirit ganska mycket med den rösten, så att jag tackade ja. Och när jag tackar ja så får jag alltid en liten pusselbit till. Okej, vad ska jag skriva om då? Vad av allt i liksom livets buffé ska jag välja? Det var ändå 1200 ord man skulle hålla sig inom, så det fanns en ram. Och då fick jag. Då zoomades jag tillbaka 17 år i tiden. Det här skrev jag nu i februari, så att nu är det väl 17 och ett halvt år tillbaka i tiden då. Och då fick jag se mig själv som ganska nybliven mamma. Det hände jättemycket med mina sinnen när jag blev mamma första gången. Så ja, särskilt doftsinne ska jag säga, för att jag var tvungen att städa ur allt som hade kemisk doft, och jag blev riktigt kräkfärdig på de som skulle hem och träffa mitt nya barn när de liksom hade, oj nu ska vi åka och träffa ett barn, nu ska vi pumpa på oss med massa eau de cologne och skit.
Och jag blev så här, det luktar bra.
Och så liksom, ja, det där vet jag att jag, nej, det gick inte. Parfym eller alltså det var såpa och kokosolja som blev kvar i mina skåp. Citron. Och så att med det sagt då, så var jag ganska så vidöppen. Och jag har alltid haft, jag har kallat det mitt rika inre liv och fantasi. För det är ungefär det jag har fått speglat på min utsida, att jag har så mycket fantasi. Fast jag vet att jag har haft, nu när jag liksom har fått ett språkbruk och när jag är bekväm och har utvecklat min medialitet och jobbar liksom uppkopplat, så vet jag ju att det har funnits med mig, men det har ju varit ett kvitto från utsidan som jag har trott på. En sån där folielapp helt enkelt, som jag har valt att kasta bort. Men då var jag på en vinterrea, ni kan tänka februari. Nu regnade ju sånt här vackert sommarregn som man känner att man gärna går ut och luktar lite på. För asfalten luktar ju fantastiskt just idag. Men i februari, nej, då var det ruskigt alltså. Och jag skulle göra min grej, köpa lite babybodysar i en klädbutik på ett sånt här köpcentrumsområde. Jag kommer in och jag hittar det jag ska ha. Står i en av tre långa köer till en kassa där flera liksom lite robotaktiga och vill göra sin grej. Sen kommer en kvinna in i butiken och hon skiftar hela energin i lokalen. För hon behöver hjälp. Hon signalerar det på varenda cell, kan jag känna. Och hon försöker göra sig sedd och förstådd. Gå fram till kassörskorna som tar total noll och ingen notis om henne. Så jag hör hur hon liksom i frustrationsnivå går upp i nästan falsett. Och hennes ärende var att ute i bilen hade hon upptäckt att hon hade tappat sina glasögon. Och där förstod hon att då kommer inte hon hem. Hon kan inte köra utan dem. Och så försökte hon i hennes hjärna gå tillbaka. Vad har jag gjort innan? Och hon kom ju från den butiken. Så det försöker hon förklara. Men de bryr sig inte. Hon vill ju ha tag i om de har någon upphittat låda eller sådär. De vinkar liksom bara bort henne. Då vänder hon sig åt mitt håll. Och då hör jag min röst. Som alltid brukar börja med att säga mitt namn inuti mig liksom. Mikaela, du kan hjälpa henne. Den där andra mänskliga delen av mig vaknar till och blir så här, va? Alltså jag stod här och hästesov, kan jag inte få fortsätta med det liksom? Vad ska jag göra? Men då tittar hon på mig. Och då liksom får ju vi ögonkontakt, och då aktiveras autopiloten i mig på mitt inre vetande. På ett sätt som är sjukt för mig. Och så starkt liksom. Så att till och med min hand får ett eget liv. Och lägger sig, sträcker sig fram, lägger sig på hennes axel. Min högra hand lägger sig på hennes motsatta axel när vi står öga mot öga. Och hon tittar i min blick och hon blir lugn. Då säger min mun de här orden. Jag tror jag kan hjälpa dig. Och sen min person zoomar ut och ser att det står liksom tre köer fulla med människor. Det börjar titta folk på oss. Jag tänker, men vad håller jag på med? Jag vet inte, vadå, hur ska jag hjälpa? Och så får jag lite panik. Men då nickar hon. Fortfarande så håller vi ögonkontakt. Och hon är lugn och hon nickar. Och då kommer jag tillbaka till sakfrågan. Eller ja, jag landar i hjärtat igen. Och därifrån så säger min mun nya ord som jag får vara med om och höra inifrån, fast också utifrån. För då ser jag också lila glasögon ser jag. Jag ser lila plastbågade glasögon. De är smalare än de jag ser på dig nu. Lite mer liksom så här. I min inre blick. Ni vet man kan få inre syn på saker och ting. Mm. Så de ser jag. Och så kommer min vänstra hand och börjar liksom ta sig framåt. Ursäkta mig, jag tror faktiskt att jag vet vad dina glasögon är, säger min mun då. Ja. Och låt oss säga så här. Min hand, den far fram på ett ställe och jag blir skitförvånad och helt perplex, för det jag känner är glasögon.
Vart har du stoppat handen då någonstans?
Jag tycker att, jag ska inte spoila storyn.
Nej, spoila inte.
Så okay, den det finns att läsa i boken.
Men gud vad spännande och vilken grej.
Mm. Ja, vi måste innämna också, boken heter ju Mirakelkur för själen. Och säger man att det är del två eller säger man att det är den orangea boken?
Man säger orangea
boken. Man säger orangea boken, det finns en röd bok. Så att i den orangea boken så kan vi ha, jösses.
Ja, och det är ju den där rikedomskänslan som det ger mig. För det skiftar hela min, alltså, sen så tog det mig ganska lång tid att akklimatisera. Alltså jag blev som hög. Och jag vet inte, jag kom ut ur den här butiken. Och jag vet liksom, men jag vet att jag bara kände att jag behövde dela det. För det var för stort för att hålla liksom, vissa vackra platser man ser känner man sig, ja, den är jättevacker och så. Men den blir ännu vackrare om jag delar det med någon som på riktigt uppskattar den här upplevelsen. Och det sa Spirit till mig att det ska du skriva. För det hjälper människor att förstå att vi är delar i ett större maskineri och att vi har inkarnerat här i de här kropparna nära varandra. Det är för att när någon behöver hjälp med något, när någon har en knut att knyta upp, då kan det vara så att jag råkar vara närmast. Då kan jag faktiskt få lite gudomligt orkestrerat höra och få hjälp och vägledning att jag kan faktiskt. För vi vet allihop att förmodligen har vi varit i situationer där vi har varit först på plats. Vi har kunnat göra skillnad. Vi har kunnat steppa upp. Vi har kunnat steppa in. Men vi är programmerade att bli rädda och att avstå. För vem är vi och vem är Jante? Den här jävla påhittade Jante. Fan, släng bort den för helskott alltså. För den stoppar ju det kärleksfulla i att vi faktiskt kan finnas för varandra och göra den här världen vackrare.
Mm, det är så sant. Det är så sant.
Men sitter inte också väldigt många människor, inklusive jag själv, och tänker hur många situationer man har befunnit sig där man efteråt tänker, jag hade kunnat gjort skillnad.
Mm.
Jag, inte så här, jag borde ha gjort det, utan mer så här att, tänk om jag hade gjort det här. Mm. Alltså att vissa kanske till och med känner lite skuldkänslor över att jag borde ha agerat, eller varför lät jag det där bara passera, eller så vidare. Men då får man väl kanske finna lite tröst i att det finns en anledning till att man inte heller agerade.
Ja. Allt är som
ja, exakt. Det är att man måste någonstans förlåta sig själv också.
Ja,
för att,
ja, visst.
Ja, det hjälper, det blir ju helt fel om man ska liksom slå på sig själv. Det är inte det som var.
Nej, det ska vi lägga av med. Utan ja. Allt är alltid rätt. I alla tillfällen som man väljer att liksom. Nej, men vi måste bara. Vi har alla valmöjligheter i världen i vår fria vilja att ta val. För våran själ är här för att uppleva. Så att det vi väljer, det blir rätt. För det, vi har den möjligheten som människor. Jag har också den här situationen omvänt. Häromdagen så har vi en ponny som vi stallar in hos vänner nära hemma där han har hästkompisar. Men vi har också ganska mycket tomt och det är torkår nu. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men bönder och hästhållare har lite svårt att hitta bete. För det har varit ganska varmt och inte så mycket regn och därför inte så mycket tillväxt. Men vi hade skit i det att klippa gräset, för det var vi var bekväma och vi tänkte så här, men jag tar hem ponnen lite så får han, så får vi mysa, kan vi gosa och mysa och ha hästen hemma och så får han beta lite. Men han var nöjd efter kanske en och en halv timma och en slangdusch. Så var han jättenöjd. Då ville han fundera på, mina kompisar, jag vet ju på vilket håll de bor. Vänta lite här nu. Vi gick in genom grinden. Jag går nog dit och kollar om jag kan. Ja, han var där före mig för jag hade liksom inte hunnit på mig sandalerna ens en gång. Så var han där med sin lilla läpp och så fattade han hur man skulle öppna grinden. Så jag bara ser han göra detta och få upp grinden liksom. Och så tittar han på mig och jag bara, men boy, snälla, jag är på väg, men vänta. Tror du jag ska hem nu? Du är för seg. Så han bara börjar trava ut på vägen. Nej! En häst, ett flyktdjur, det kan inte jag springa i kapp. Då skulle jag bara chasa iväg han ännu mer. Ah, det här är inte jag ut. Hjälp! Jag behöver hjälp! För det är ändå vägen. Och sen är det en ännu större väg innan hans hästkompisar. Och vi har precis gått den vägen så jag vet att han är på väg hem till sina hästkompisar. Hemma hos oss var bara på besök ju, liksom. Ja, så jag får flyta fram lite vet, sådär, kungligt i Grace där man försöker snabbspringa som julben och gråben fast ändå flyta lite utan att se ut som att man springer för att man ska inte liksom skrämma iväg hästen.
Ankmetoden, fötterna går samman, ja, jättelugn på
ytan. Ja, precis, sådär. Jag skulle kunna ha en skål med fiskar på huvudet också liksom, och det skulle gått jättebra. Ja, men i alla fall, kommer runt hörnet. Jag har verkligen bett om hjälp. Nu får ni se till att ordna det här för att det löser inte jag. Och där finns en hästgård, men det är inte hans kompisar. Och de har tack och lov dratt för sitt rep, för när de tar in hästarna till stallet ifrån hagen så låter de dem springa själva, men de har bara ett rep då. Så bra, då kunde han inte villa sig in på den gårdsplan. Sen kommer det en, ja, jag säger inte bilmärke nu för jag egentligen har ingen aning, men en större typ av skåpbil. Okej, där kommer det en bil. Ja, tack och lov att detta, hoppas detta går bra nu. Det gör det, för den bilen är först på plats och den människan har fått kallet att göra skillnad. För det jag ser är att han tar en sväng så han barrikaderar vägen, stannar sin bil brett över vägen. Det blir ett stopp där. Min häst saktar in. Han kliver ur. Stor och trygg och stadig. Och jag ser allt det här på håll medan jag flyter fram med mina gråben, du vet sådär. Och så har jag som tur är kvar grimman på hästen. Så står han bara och jag ser att han börjar prata med hästen, så min hästs öron går fram lite så här, han blir nyfiken. Och då står han bara där och är så trygg och fin och pratar in hästen. Och så får han tag i grimman, står och håller honom där. Så står han där och håller min häst som trivs. De har ett moment. Det kan jag se. Och jag är på väg och jag kommer. Åh, tack. Det fungerar. Och så säger jag, han hinner säga så här till mig. Är det här din kompis? Ja, jag förstår det, sa han. Det verkar kanske inte så som han sprang ifrån mig, men tack att du, du fattar det.
Ni är inte så goda vänner när ni bara vill rymma.
Ja, så det funkar verkligen. Och jag har aldrig sett han innan och jag har aldrig sett han efter. Mm. Men han kom och han dök upp och han gjorde skillnad. Och jag är så tacksam. Mm.
Det är magi, det.
Ja, det är det faktiskt.
Tror du inte också att eftersom du har hästar och sådär, tror du inte att djuren också hjälper oss i det där?
Jo, det gör de, absolut.
Eller hur?
Ja, det gör de. För det är något speciellt med närheten till hästen. Oavsett vad jag har varit med om eller hur min dag, hur jag har låtit det påverka mig, så är det ju ändå så att tack vare att det är flyktdjur och de är känsliga, de har känselspröt och de är tunga i sina kroppar, så varje gång man förhåller sig till en häst måste man avläsa kroppsspråket och eventuella, man lär ju sig sin häst och den hur den reflekterar och reagerar. Till exempel blåser det, så kan den bli väldigt rädd för en brevlådelock eller något sånt där. Alltså man lär sig det där kring någon som har helspänn. Och då, tack vare att jag behöver känna in och gå in lite varsamt, så lugnar jag ju ner hela mig i det också. Mm. Och där kan jag ju inte ta med mig, vad ska vi äta till middag imorgon? Det skiter jag ju då. Liksom, det är rätt gött att ha de där stunderna där man kan koppla av det där.
För då är man ju liksom i nuet på något sätt. Man kan inte bli mer i nuet.
Nej, för då kan det bli lite farligt faktiskt, just med en häst. Man kan bli trampad eller, ja.
Ja,
om man är, om man är i mindet och tänker på något annat liksom. Ja.
Men det yrkesmässiga livet, hur ser din vardag ut?
Ja, jag lever som om allting är möjligt.
Mm-hmm.
Vardagsmagiskt.
Perfekt.
Ja. Och den inre röstens vägledning hjälper faktiskt mig jättemycket. Att i tillit kalla in de människorna som ska in i mitt liv. Så jag jobbar ju med energi. Jag är energiarbetare och jag jobbar med healing på olika vis. Jag jobbar med storytelling. Jag jobbar med hantverk. Jag gör kanaliserade fårskinstofflor faktiskt.
Utveckla, tack.
Ja, det ska jag göra. Jo, jag har olika färgade fårskinn. Alltså jag köper från ett skinnberederi färgade toffelskinn. Alltså det är från köttfår, så det är de här lite nerklippta skinnen. Och så är det någon som beställer tofflor. Och då, när jag får den där beställningen, så kopplar jag upp mig på det gudomliga teamet och guiderna kring den personen. Och så får jag inspiration till färgkombinationer och hur jag ska bygga det, för hur jag ska liksom stärka chakran och energikroppen. Och så får jag till med vilka energier jag ska ladda tofflorna med. Vad som gynnar dem bäst på sin fortsatta vandring på livets stig. Och sen brukar det rinna ner ett budskap som jag textar och skickar iväg. Sen kan de ju själva, när de känner att de har gynnat dem så pass, när de känner så här, ja, men då kan de ladda in egna intentioner i tofflorna. Allt eftersom, liksom. Så är det grundande och omhändertagande och omvårdande. Och alla tofflor är unika. Jag har inte gjort något par som är identiskt med det andra. För att jag jobbar med spirit.
Där snackar vi mervärde.
Och jag säger stoppa pressarna. Alltså, årets julklapp är klar.
Ja, absolut. Absolut.
Jag hoppas att ingen släkting eller vän lyssnar på det här. Så att jag bara, undrar vad jag kommer få i julklapp. Hur lång tid tar det att tillverka ett par tofflor? Alltså, nu håller jag på masspriser.
Ja, men jag har ju alltid toffelmakeriet med mig. Jag har alltid det med mig. För vi är ju också, vi sa att vi var kollegor, för du är ute på äldreboenden.
Ja, just det. Eller ja, inte jag personligen, men jag är på en arbetsplats.
Ja, just det. Vi kom in och pratade om det. Att ni besöker och har tandvård ute på. Och vi har musikstunder, jag och min man och våran hund. Så sinnesaktiverande musikstunder. Och där har jag med mig toffelmakeriet. Så där hinner jag kanske sy två par under den tiden vi besöker. Och då blir det en dialogstartare och någonting som är igenkänning och någonting som nästan alla har en koppling till. Så är det antingen ullen eller handarbetet eller nål och tråd. Och så är det de här gamla visorna, sångerna, folkhemsradion 30, 40, 50-tal. Också hunden då som går och buffar och så. Så vi får väldigt fina moments. Vi skapar liksom vilka som är där, vad de är, hur det knäcker upp människan i stunden. För en del är det hunden som, en del är liksom vaknar till av att de får närkontakt med hunden. Och en del är ju, kanske ser ganska slocknad ut och så kommer vi börja sjunga någonting och så då kan de hela den låten och så bara liksom spinner vi vidare. Och så någon annan kanske blir lite mer, ja, låses upp lite av hantverket då. Så vi, de är med där och sen har jag ju ateljén hemma och där tar jag emot klienter när jag läser kiromanti också. Jag läser själens kartbild i händerna. Så att jag har toffelmakeriet alltid med mig och alltid en korg med, faktiskt inte nu för nu reste jag lätt det här dygnet jag är i Stockholm. Så jag har ett dygn utan tofflor men jag har ändå lyckats få med mig på beställningar från bokreleasen igår. Så att jag vet vad jag ska göra när jag kommer hem.
Ja, men lägg till mig på beställ. Jag beställer ett par.
Ja, jag skulle också vilja ha ett par faktiskt.
Mm.
Ja.
Vi har inte frågat vad det kostar, men vi beställer
ändå. Nej, men det...
Kostar vad det kostar.
Ja, det är klart. Är det över miljonen, då får jag nog...
Ja, nej, men det är jättefint. Och är man inspirerad av att gå in och kika på det så har jag ju Hjärtats veranda på Facebook.
Hjärtats veranda?
Hjärtats veranda. Och där kan man gå in och kika. Och sen om man är i Dalarna i sommar så ska vi upp till Magisk marknad på Orsa. I Orsa. Orsa hembygdsgård. Och där har vi med oss lite tofflor också.
När är det?
21-23 juli.
Aha.
Mm.
Men då blir de inte skräddarsydda om det är på marknaden?
Nej, jag har ett par stycken där. Men jag har också med mig personliga beställningar som jag ska leverera dit.
Ja.
Men där kan man ju känna och klämma på de exen som finns där.
För vi behöver någonting väldigt, väldigt skräddarsytt och otroligt personligt. Och otroligt kanaliserat.
Otroligt kanaliserat.
Extra allt.
Och så ska du gå i tillit. Släppa kontrollen. Ja, jag tar emot.
Tillitstofflorna.
Check på det.
TT.
Mm.
Man kan säga att du ska börja gå i tillit och jag ska börja gå överhuvudtaget. Det är lite där, känner jag.
Framgång är olika för var och en.
Ja, just. Ja,
har du sett vilka tofflor jag har på mig idag?
Nej.
Det är de här när du bara ska ta på dig någonting lite snabbt.
Jag ska bara ut i brevlådan och ta posten.
Exakt, det är de tofflorna jag har på mig just nu. Och det matchar ju bra med den här flygvärdin-outfiten jag har idag.
Jag har väldigt chic dräkt.
Du ser nog tofflorna där.
Ska vi se hur tofflorna ser?
Ja, kolla. Wow. Superfina ju.
Ja, vi måste lägga ut det på. Jag tror att det är mer effektfullt för lyssnarna också om man lägger ut en bild.
Men du, jag måste få fråga om en annan sak som jag tycker är jättespännande. Som du sa nu att du gjorde. Och det blir så mycket nu. Nu vet jag inte hur jag ska sortera upp det här.
Men hennes tåg går inte förrän senare eftermiddag.
Ja, men det är bra. Och min leverans från IKEA kommer inte förrän 5. Så vi har tid.
Okay.
Jo, men kiromanti. Hur kom du in på det?
Ja, det var också den inre röstens vägledning. Det var väl en tid i mitt liv ganska nära efter min andra skilsmässa som jag gick lite mer i rädsla och oro faktiskt. Absolut mycket mer än vad jag gör nu. Men då hade jag mitt äpplemusteri igång och det var högsäsong i musteriet. Jag hade alltså, människor hade börjat hitta till min tjänst, jag hade hållit på några år. Och det var min försörjningskälla just då. Och då kom de med sina trädgårdsskördar, sina lådor. Och så vägde jag in det och så processade jag det. Så att de kunde hämta bag-in-box, pasteuriserad, packat, färdig äppelmust. Så jag hade ganska stor apparat igång av det. Och det var inte heller... Alltså jag hade fått möjlighet till att... ha ett samarbete, komma in i en lokal så att det skulle kunna maximera mina volymer. Praktiskt var allting rätt. Men jag gick ju också utanför min egen kontroll och la bort lite av den tack vare att jag liksom inte byggde det på min grund. Och det var ju också en läxa. Men vi kan släppa det. I alla fall så där och då fick jag kallet jättestarkt. Och ni vet, ett kall kommer in. Jag känner alltid igen det på att det lite grann som att man har foten nere i en bäck så kan det studsa på en kotte. Men den kanske inte åker förbi med en gång, den studsar några gånger liksom. Och det kommer till och det kommer till och det kommer till och man fattar. Men den här kotten försvinner inte förrän jag liksom plockar bort den. Den ska till mig. Och det var lite grann så, jag vet inte om det var en bra liknelse. Men i alla fall så, den här kursen, den var i Göteborg. Jag bor i Hjärtum, det är inte så långt bort kanske. Men för mig i praktiken just då, när det blev ganska mycket paus i musteriet. Så att det var praktiskt för egot, inte den bästa tiden för mig att prioritera det. Men hela min själ attrahera in den här annonsen gång och gång och gång och gång och gång och gång igen. Och sen så, ja, så bestämde jag mig. Och ta det liksom. Och där fick jag ju också prövas i att hålla motstånd mot en omgivning som kanske inte tyckte det var lämpligt. Och där övade jag också mig i att stå i min kraft. För jag hade ganska, ja, jag tror att det var 3 månader in på en änglamediumutbildning. För hade jag tackat ja och velat jobba lite mer. Barnen var liksom lite större, jag hade fått skilsmässan. Ja, nu var det jag, min tid, mig. Och jag skulle liksom ta det på allvar och öppna den där dörren som var lite scary. Och verkligen liksom implementera det i mig eller ta hand om det som var där inne och bara ville växa. Så i den processen så träffade jag så många likasinnade som också hade rikt liv och inre fantasi, som jag förstod var medialitet, som jag förstod, men alltså det fanns ett språkbruk för mina förnimmelser, vi kunde öva på varann, vi låste upp nycklar och lås, vi var nycklar och lås för varandra. Vi alltså accelererade vår egen utveckling så mycket i den här gemenskapen. Och det gjorde väl att jag var mottaglig för att hoppa på nästa sånt där kall som kom. Så det kom lämpligt. Och det jag fick i den lokalen, det var inte lätt att ta sig iväg, för det var ju mina hinder. Och sen så var det att jag skulle ta mig ner till ett nytt område, jag skulle liksom lokalisera mig, hitta parkeringsplats, ta mig utanför comfort zone på lite den nivån jag var då. Men det var utmaningar helt enkelt. Men jag kom ner dit och kom in i lokalen. Jag var ganska i god tid så att jag kände av att folk strömmade in i ganska lagom så. Och det jag såg när jag kom dit, det var en stor tavla av en skogsglänta och den var alldeles grön. Och jag satte mig och bara kände att jag kunde kamma hem mig själv, kalla hem mig själv. Jag kunde liksom, åh, skogen, det är ju mitt element. Det var ett tecken för att det var liksom, jag hade hittat rätt. Och det lugnade mig. Sen kom folk in och så kom det in en energi i lokalen. En kvinna med jättestort hår och liksom så himla varm alltså. Hon satte sig bredvid mig och hur det var det hon som hade målat den här tavlan. Ja. Mm-hmm. Visade sig sen. Och den tavlan, den är hemma på mitt altarbord nu. För jag kunde inte släppa den tavlan. Och till och med välte den på mig när jag gick förbi den så att den bara skulle med mig alltså. Så att det blev ett magiskt möte. Och vi skulle öva på varandra, öva på oss själva. Och det jag fick se i mina egna händer av potential och möjligheter och vad jag har med mig för styrkor i den här inkarnationen. Det fanns liksom ingen återvändo när jag fick se det. Alltså det var sån resonans i hela mig. Samt att jag också fick se och bevittna oförlösta sår och trauman som också var ganska jobbigt. Men där förstod jag ju de underliggande programmeringarna och drifterna av bristen min själ har upplevt, det ska hela tiden mitt vuxna jag kompensera i. Därför hamnar jag i loopar. Så det här var en otrolig, otrolig möjlighet till göra upp med vissa utav mina programmeringsloopar och vissa utav mina karmiska relationsmönster som var rätt tuff tid att få fatt i allt det och få upp det i ansiktet, liksom få det så närvarande, men det var ju också en otrolig, otrolig möjlighet. Och det som var häftigt var att vi skulle öva på varann. Och den här kvinnan bredvid som också hade målat tavlan, när vi tittade på varann så såg vi så mycket simultet i våra händer. Och sen vet jag att hon, ja, hur det var, så i alla fall, tavlan blev min och hon och jag var pusselbitar åt varandra. Så vi hade ett kapitel där vi var nyckel och lås, omvänt nyckel och lås, ett kommande år tillsammans. Då vi prövades på olika sätt i våra liv. Ganska tufft faktiskt. Och det var där vi började sy tofflor ihop faktiskt. Och hon behövde en praktikplats och hon kom till musteriet. Och vi skapade saker tillsammans. Det var där hjärtats veranda, publika skyltfönster skapades. Det var där ännu mer av mina mediala förmågor fick grogrund, för hon har varit medial i över 20 år. Så att vi hjälptes åt i det här växelverkan av att tro på varandras gudinnekraft och våga liksom stå i den och våga hålla space för att den andra ska få lov. Och så gjorde vi olika otroliga personliga utmaningar under det året. Där vi lyckades i varandras tro på varandras inneboende kraft, faktiskt vågade gå stegen själva till att värdera upp oss själva för att göra. Ja, hon hade ju också sina karmiska loopar och sina programmeringar hon jobbade med på sin kant, lika väl som jag hade det. Och hon har sitt mediumskap och hon har sitt konstnärskap och det har liksom fått blomma och hon har knoppat av och blommat vidare. Och jag har liksom mitt sådär. Men det gav mig så mycket, kiromantin. Så att svårt att veta exakt vad jag fick av det. Men i det så har det också blivit en trollstav. Något jag kan hålla i handen i. Jag är healer, jag är intuitiv healer. Men när jag använder kiromantin som är en metodik. Så i alla väder, oavsett hur mycket mitt ego än bråkar med mig. Och vill stoppa in tvivel. Så har jag alltid metoden. Och när jag bara stoppar det där jädra egot i baksätet och kör. Och har en metod. Fast nu vet jag ju att det är intuitivt. Och det är ju, jag gör det på distans. Och jag gör det när jag kopplar upp. Alltså jag får så mycket av spirit som jag vågar gå på nu. Så det har ju blivit något helt annat. Men i grund och botten så har det varit en. Ja, för mig en trollstav att hålla i. Så att jag kan tro att jag är en healer. Så att jag kan tro och stå för det. Och förstå det. Och också marknadsföra att det här är min gåva. Och jag har dedikerat mig till att. Jag har funnit min medicin. Och den har funkat på mig. Och då har jag dedikerat mig till att dela ut den och hjälpa människor. För det är verkligen det jag ska göra i det här livet. Det är att hjälpa människor att få fatt i sin inneboende kraft. Och att våga blomma för de unika blommorna de är. Jag tänker lite grann så här. Och min man har skrivit en jättefin låt som heter En gemensam blomsteräng. Han finns faktiskt på Spotify med den. Mm. Anders Djup. Och till den här låten har jag fått bilden av att vi är ju frön allihopa med våra inneboende själars unika karaktärsdrag och så. Och det är jättemycket av det vi kan få fatt i kiromantin. Vi kan se våra fingeravtryck, vi kan förstå våra karaktärer på ett helt otroligt sätt. Vi kan skanna vårt vehicle, eller alltså det, nu ser jag på en bild bakom det, det är en Volvo. Alltså i din kroppskonstitution som människa, vilken typ av människakaraktär, då håller vi oss till elementen och så är du Volvo, Opel eller Mercedes eller vad är du liksom. Och det är bra att veta med sig själv vad man är, för det är vad man är. Och sen har vi ju linjerna och möjligheten till att utveckla personlig utveckling och då skapa nya vägar, och det kan också vara synligt i linjerna. Men sen elementen, handens form, fingrarnas längd och så, det är vad det är. Det är typ vilken typ av karaktär vi är då. Men till den låten i alla fall så är det den här bilden av att vi är frön, och frön är så i symbios med sin livscykel att egentligen så får den bara rätt förutsättningar. Så blir det ju den blomman den är tänkt att bli. Och den står ju aldrig på ängen och frågar någon annan blomma. Ursäkta, är det okej att jag står här och blommar? Eller vad? Utan den blommar ju liksom. Helt naturligt så blommar den. Och det är precis så vi ska ju vara i våran kraft. Vi ska ju följa våran livscykel. Vi ska ju liksom plocka bort alla de där rädslorna och allt det där skuggningarna. Vi är ansvariga för att ge oss själva de förutsättningarna så att vårat frö kan få gro. Och behöver vi skola om oss själva och plantera om oss, ja men då är det våran förbannade plikt och skyldighet att se till att vi gör det för oss själva, för vi har ben och benen kan förflytta oss. En blomma, den är inte lika lätt förflytta sig, men vi kan ändå göra det, och vi ska blomma och vara vackra för varandra och bjuda på det som är våran unika gåva. Alla har vi det, verkligen.
Väldigt fint sagt faktiskt. Och det verkligen resonerar. Mm. Det är otroligt fint.
Jag tycker liknelsen är rolig, det här med om man tänker sig själv som ett frö. Så här, om man nu jämför sig med blommor, men en prästkrage tänker ju inte att fan, jag borde vara lite mer som en liljekonvalj. Alltså, du är ju vad du är, du kan inte titta runt omkring och bara liksom passa in.
Nej.
Så att nej, men jag tror jag behöver lite tjockare blad, för det är lite modernt just nu.
Eller hur?
Ja.
Men just presskragen också var intressant att du tog, för jag läser ju jättemycket de här små pocketböckerna, Solögas, djurens och växternas språk. Jag vet inte om just, ni har sett dem.
Ja.
Jag får jättemycket tecken och budskap genom växter och djur. Och just presskragen säger så här: bjud på din visdom därifrån du står. Just nu är allting perfekt. Du behöver inte liksom varken lägga till eller dra bort någonting. Precis, bjud därifrån du står. Och det är ju lite, ja, vi är här nu och vi talar nu. Våran tid är nu.
Har du varit en prästkrage?
Jag känner mig som en prästkrage.
Ja.
Det är väldigt tålig blomma, tänker jag. Den finns ju överallt.
Växer på sand nästan. Alltså grusgången.
Behöver inte ha så mycket för att liksom blomma. Samtidigt som den är väldigt sån här vanlig som man plockar för att göra fint hemma. Mm. Om du ska göra buketter. Det är ofta att man släpar med sig några plastkragar hem. Mm. Så det är ingen skräpblomma. Liksom, nej. Bara för att den är tålig.
Nej.
För annars skulle jag gå under kategorin ogräs. Vilket jag inte anser mig vara.
Nej, gud. Verkligen inte. Ja, jag hade nog varit en blå klocka, tror jag.
Hur tänker du då?
Jag vet inte, men den är fridlös, tror jag. Så får man vara i fred.
Ingen som är där och petar på en.
Nej,
nej, ja, den här blomman som sluter sig, den där, när du rör vid den, då stänger den igen bladet.
Ja, en sån köttätande växt.
Eller nej, det finns en sån där.
Ja, just
som,
det. Ja,
när du petar på den så slut. Ja, en sån just. Kanske du är. Att rygga tillbaka.
Ja, jag tror mig.
Rör mig så dör du liksom.
Rör mig. Det är ett fint budskap jag vill försöka med. Nej, men vad heter det? Ja.
Jag kanske ska också jobba lite inom hantverk, göra halsband där det står rör mig så dör du.
Ja, just det. Du pratade ju om i ett tidigare avsnitt också om att du skulle göra sån här knivfodral.
Slidor.
Just, kommer du ihåg det?
Nej, det kommer inte jag ihåg.
Nej.
Men gud, jag har glömt bort nu. Varför skulle jag göra det?
Ja, jag vet inte, för vi var inne på det här. Vi skulle ha en butik. Vi skulle sälja den och då tyckte du att du kunde göra
det. Och så tyckte jag att det var lämpligt att göra knivslidor.
Mm.
Ja, alltså.
En läderarbete?
Exakt det. Mm. Ja. Nej, det är inte så dumt. Nej. Skulle det vara i läder eller skulle jag sticka dem? Eller
jag nej, jag tror det var läder faktiskt.
Läder, för att sticka dem kanske inte är så bra.
Inte?
Nej, jag tänker ju säkert synpunkt.
Ja, exakt. Jag har ingen syn så.
Ingen, nej. Nu,
stickorna bara, oj.
Nej, det var inte så jag tänkte. Utan om du stoppar en kniv i en sticka får dra. Alltså slidan är till för att skydda.
Ja, såklart.
Du tror att jag stickar så snabbt så att jag inte kan hida mig så att jag har
ögonen.
Jag tror
att du har tid att sticka faktiskt.
Jag tänkte precis, då ska jag bevisa motsatsen. Nej, jag har ett... Min morsa köpte såna här pinnar till mig.
Mm.
Och jättemycket garn. Det här är för något år sedan. Och
så du menar stickor?
Stickor? Ja. Mm. Ja. Jag kan termerna.
Ja.
Jag bara glömmer bort dem ibland. Och sen sa hon åt mig att jag skulle sticka för att om jag skulle få bambar. Eller om du är skitsamma. Jag ska i alla fall lära mig att sticka. Och jag kan ju inte göra så mycket så att jag har ju bara sticka fram och tillbaka. Och jag har inte vetat om så här. Blir det en filt för någon som är väldigt smal? Typ max 10 cm bred eller om det ska bli en halsduk, så har jag bara stickat och jag har sagt det till mina barn så här, någon måste skaffa ett barn så att jag blir mormor så att jag fattar vad jag ska. Nu har barnbarnet kommit så har jag slutat sticka. Jag kommer att tänka på det här en dag. Jag bara, vad ska jag göra med det här nu? Mm. Vad ska jag göra med det här? Det ligger i lådan.
Här har vi en av våra folier, andras förväntningar och arv och traditioner. Det är just intressant det. Och då fick jag en tanke på en story.
Mm.
Och alla ville ha en bra story.
Ja,
alla.
Gud,
så då drar vi en.
Ja.
Ja, det var ett par som de var så kära. Och de hade fått sin första lägenhet. Och de skulle laga mat ihop. Och allting var frid och fröjd. Och de hade bestämt sig för att göra falukorv i ugn med potatismos. Och så började de att greja med detta. Han tar upp skalan och börjar skala potäterna. Och hon fixar med korven. Och så tar hon och hackar varje korvända. Och så slänger hon dem. Men stopp! Vad gör du? Slänger du korven? Ja, men... Nej, men... Ja, eller... Varför gör du det? Hon var så befriad nykter där att hon faktiskt tog emot den reflektionen utan att gå in i försvar. Som, ja, nej, men så har vi alltid gjort. Jag vet faktiskt inte varför vi gör så. Så nästa gång hon fikar med sin mamma så passade hon på att fråga till mamma. När vi är falukorv i ugn. Ja, men alltså. Vi hackar bort ändarna och slänger dem. Varför gör vi det? Ja, men så gjorde alltid mormor. Ja, så du vet inte heller? Nej, men det stämmer. Vi gör så. Okej. Det var bra. Då skulle hon fika med sin mormor. Så hon sökte upp mormor och så hade de en väldigt trevlig stund. Och så frågade du mormor förresten. När vi är falukorv i ugn. Så upptäckte jag en sak som jag inte vet varför. Alltså jag skär ju av ändarna och slänger dem. Varför gör vi? Och mamma visste inte det. Men så har mamma alltid gjort. Så då har jag lärt mig det. Och sen sa hon att du gjorde så. Och jag undrar, varför gjorde du? Ja, men det var ju bara för att det inte fick plats i karotten. Och det är inte säkert att, att det var det måttet på karotten idag. Men det är ändå en prägling, en inlärd liksom, helt onödigt.
Ja, exakt.
Och kul att någon vågar reflektera och fråga varför.
Varför
för då kan man bryta det där och syna det där. Och, för, liksom, och vad många sådana vi har.
Massor.
Ja, intressant.
Ja, faktiskt.
Har du någon sån här daglig rutin som du gör utan att veta varför?
Oj, alltså de är ju så självklara ofta så det är inte ens man reflekterar över dem. Men...
Jag måste typ följa dig ett dygn och sen påpeka varje gång.
Här, pinpointa. Det har jag säkert. Det är säkert. Jag kan inte komma på någon just nu bara för det.
Jag kan komma på en faktiskt som min väninna gjort. Det är att när hon ska panta flaskor och hon skruvar alltid bort locket på flaskorna. Alltså korken.
Aha.
Och då frågade jag också, men varför, för det tar ju tid. Ja, okay, varje PET-flaska. Men det är pappa som har lärt. Men det är också så här.
Jaha, men det går ju att panta med dem på.
Ja, exakt. Ja, det men det är någon de... som har sagt det. Och tänkte så här, ja, det är klart det här. Ja, så hon har alltid skruvat bort korken.
Men där fick jag en ny reflektion faktiskt. Vad spännande, för relationer är intressant. För det är när vi möter någon från ett annat håll som vi har möjlighet att få en spegling. Och då kan vi få fatt i den bilden den andra ser. Och det kan ju vara en blind spot för oss. Och oftast har man haft en ny relation eller en ny vänskap så brukar de omkring en oftast reflektera. Nej men, nu för tiden. Nej, hon har blivit så konstig. Hon har ändrat sig massa. Hon har blivit så konstig. För de är vana kanske att ha oss i de där vanliga looparna. Där de vet förutsättningen för varför. Liksom, de trycker på en knapp och sen så följer vi och dansar i deras snören. Och när man träffar en ny människa som man får in som speglar. Och där man får möjlighet att faktiskt fundera över, ska jag fortsätta hoppa på det här repet? Ska jag fortsätta springa på den här tråden? Och när man börjar ändra det lite, man kan ju komma närmare sig själv för att man faktiskt börjar bli medveten. Men det är klart att det blir protester i de som tycker att nej, men hon är inte längre som hon brukar.
Ja,
men
så konstigt. Igen,
hon är, ja, precis. Och det är ju det jag brukar säga till mina klienter och även för att jag har upplevt det själv, att äg din förändringsprocess. Sätt upp det där den där lappen i skyltfönstret. Ursäkta mig, men jag bygger upp mig till en mer sann version av mig själv. Och jag kommer när det är klart. Liksom. Men stör mig inte. Låt mig ha min process och ta tillbaka mandatet i att det är du som definierar vem du är och din förändringsprocess äger du. Så, annars så får man alltid onödigt mycket motstånd alltså. Det är helt onödigt. För man kan faktiskt äga det själv.
Jag vill berätta om en fin sak jag var med om ganska nyligen. Det är ju det här med förväntningar och kravställningar ämnet så att folk hänger med vad vi pratar om. Det har blivit som en grej i en viss situation att jag har liksom styrt upp inköp av en present. Men just den här perioden i mitt liv, den har varit så hektisk. Så jag har inte riktigt hunnit med. Det är lite som julafton. Så bara, va? Är det den 24 december? Och det kom lite oväntat. Alltså att det blev bara hux flux. Så var det jättetajt med tid. Och sen är det ju dagen för själva tillställningen och sista sekund så är jag inne i bara en vanlig livsmedelsaffär för jag behöver typ äta ett mellanmål eller någonting för jag håller på att liksom skjuta en säkring. Och så möter jag en av de här inblandade människorna och jag ser att hon har köpt blommor och vi är på väg till samma tillställning. Och så säger jag, är det här blommor till den här personen? Hon bara, ja. Och då kändes det som att jag var tvungen att så här verkligen bekänna färg och verkligen ursäkta mig. Jag bara, alltså jag har inte hunnit med någonting. På riktigt, jag har verkligen inte hunnit med att ordna så som jag brukar. Då tittade hon på mig och verkligen sa det här som gjorde min dag. Hon sa, men det är ju inte ditt ansvar. Det var ungefär som att hon verkligen tog den här ansvarsbiten. För jag går ju runt, för det här maler ju i huvudet på mig. Så fan att jag inte har fixat det bättre. Men hon sa, men det finns ju andra människor som tar tag i. Vem har sagt att du måste göra det? Och hon verkligen sa det två gånger till mig. Och det var som befrielse att, ja det kan inte, om vi är... ett ex antal människor. Bara för att jag har gjort det ett par gånger. Att du kan inte förvänta dig att det alltid är jag. Det var bara så fruktansvärt befriande. Och sen också när man kommer till tillståndet. Allting blir ju ändå bra.
Mm.
Alltså att det blev ju inte misslyckat. Det blev inte dåligt.
Mm.
Men det är det här kontrollbehovet. Att man alltid ska ta ansvar över situationer. Som gör att det kommer bli pannkaka. Om inte det är någon som är lite projektledare. Och så.
Det där känner jag ju väl, så väl igen. Just att man tar på sig saker som ingen har bett om egentligen. Exakt. Utan man bara. Och så ska man stressa jättemycket. Eller fixa och dona och tro att det är liksom.
Allt i fall om inte du gör det.
Ja, exakt.
Mm. Det ser jag ofta i klienters. Om vi pratar utifrån kiromanti. Så är det oftast pekfinger, mammarelationen, speglingen av modern och en brist själen har känt på förståelsen, den emotionella stödet i sin unika uppsättning, att man liksom när själen har känt brister, att inte ha fått den förståelsen som den har behövt, så kompenserar vi med ett medberoende, att liksom prisa, bli den duktiga flickan, för då får man i alla fall cred på det viset. Så det här syns i händerna när vi, och det är oftast, det blir ett medberoendeskap och det blir en duktig flicka-syndrom, det blir ett martyrskap, man liksom har en prioriteringslista som hela tiden, att sätta sig själv på påfyllningsläge blir alltid sista prioritet, så att man för att känna sig berättigad för att ha roligt eller ha ledigt, så ska man göra sakerna 3 dagar i förväg, göra schemat alla andra, alltså för att ens kunna gå iväg och sätta sig vid en sjö en kvart. Så det händer aldrig, för att det är liksom hela tiden, nej, jag ska bara
Ja, det där är så sjukt, alltså det är så inövat.
Medan egentligen i självkärlek och i förlåtelseprocess av att acceptera sig och vara den där vuxna som ansvarar för sitt eget helande och se att jag får vara den vuxna nu som tar hand om det där barnet som önskade allt det där som den önskade att mamman eller pappan eller de runt omkring skulle göra. Om jag tar det ansvaret nu som vuxen, då blir ju det en självkärleksrelation som är den relationen, utifrån den skapar jag alla andra relationer. Eller utifrån där jag står, för oftast så kommer man på det här mitt i livet och då har man kanske redan familj och redan relationer. Men i alla fall härifrån och framåt börjar jag lära upp dem som är runt mig hur jag ska behandlas. Vad jag är värd att möta. Att retreat blir ett annat, alltså att återbehandla sig själv så som man har behandlat andra. Att ge sig själv det bästa, att ge sig själv, att fylla sig själv. För när man är fylld till bredden så rinner man över på de som står nära. Och då är det gott att vara nära. Och då kommer rätt människor av rätt anledning att ställa sig nära. Det är något som brukar komma fram.
Väldigt viktigt. Väldigt viktigt.
Du nämnde tidigare, du gör ju det här på distans, men tar du även emot klienter?
Ja,
på...
det gör jag.
Och vart var det du bodde nu någonstans?
I Hjärtum.
Mm. Men du har ju googlat redan, Bella. Du vet ju vart det ligger.
Ja, för jag fick inte ihop det i mitt huvud riktigt. För jag tänkte Trestadsområdet. Och så nämnde du Lilla Edet. Och då tänker jag så här, men gud, det är ju Lilla Edet för mig, det är Göteborg.
Ja, vi skiter i Lilla Edet. Vi sa så här att vi tar fyrstadsområdet och gör en fyrkant. Så tar vi Uddevalla, Trollhättan, Hjärtum och Ljungskile. Så
ja,
hade
exakt.
Vi en square där istället.
Det precis i. Ja, men och sen så blev jag så här, när jag kollade då, så tänkte jag så här, men gud, Lilla Edet ligger så nära ändå. Alltså, det är ju precis där runt. Ja, det här är...
Fast Hjärtum är Hjärtum och Lilledet är Lilledet.
Ja,
men ändå
absolut.
Så är ju det en egen kommun då, Lilledet. Fast den är liten. Så, så Hjärtum ingår ju där. Men det är lika nära nästan till Ljungskile. Eller till Trollhättan, så att mycket samröre där.
Just det.
Men nu är du i Stockholm för att det var ju bokrelease.
Ja, det stämmer.
Hur ofta är du i Stockholm annars då?
Annars har jag inte varit här så mycket innan. Nej. Men jag har sett visionerna av att jag åker tåg. Och jag har sett fyllda kalendrar och inönskade möten där jag är välkomnad i samarbeten. Det här har jag sett ett tag nu. Så mitt undermedvetna har förberett mig. Och rösten har talat väldigt starkt. Det börjar ju med det här med kapitlet. Och det har ju tagit mig på otroliga äventyr. Och jag har varit på... Jag följer ju boken nu i de här releaserna. Så vi började... 21/6, sommarsolståndet nere i Malmö. Dit åkte jag och det var också otroligt. För det var helt fantastiska upplevelser jag fick. Det största för mig var faktiskt inte bokreleasen i Malmö. Utan det var det gudomliga uppdraget på det Airbnb där jag hade bokat hos den människan. För det var ett sånt där otroligt... Alltså vi snackar hänförelse över att vara precis i gudomlig timing och vara så på rätt plats vid rätt tillfälle. Med nyckel och lås. Så det är helt magiskt.
Va?
Ja.
Nu blir man ju nyfiken.
Ja, jag kan prata lite mer om det. Men jag ska svara på din fråga först. För så här blir det annars vi snirklar. Och det är okej kanske. Men...
Det är lite så podden uppbyggd.
Ja, det är skönt. Men i alla fall, hur ofta är jag i Stockholm? jag var ju här på Kristi Himmelfärd och podda innan, och det var också rösten som ledde mig hit. För då var det liksom skrivet kapitel och det var inne och boken skulle tryckas och sådär, och nu skulle jag börja prata om den. Och var ska jag podda då? Ja, men jag vill podda med Agneta Sjödin. Jag kollar lite mer vad det finns för poddar och jag skickar lite frågor och fick lite kontakt och napp och så. Så då var jag här då. Och sen har jag jobbat lite på hemmaplan och så har jag ju då satsat på att åka på de här releaserna. Så det har varit, som jag sa, i Malmö och sen har det varit i Göteborg och nu här i Stockholm. Jättekul att få komma till er. Och jag är så glad för att du hämtade mig. För det var ösregn.
Ja, det var lite... Fast bönderna gillar ju det här.
Ja.
Ja, så vi är glada för alla bönder.
Men jag är jätteglad för att du hämtade mig.
Ja.
För jag hade liksom sommarklänning. För igår var det sommar.
Ja, just.
Ja. Så nu är jag här. Men i Malmö då, om vi ska säga så. Ja, och jag kan nog gå tillbaka jättelångt till att säga att den inre rösten gav oss, mig och min man, ett kall att vi skulle ner till Skåne vid midvintersolståndet 21 december. Där skulle vi vigas i ringen av alestenar i ceremoni. Så det gjorde vi. Och där satte vi frön med intentioner och vi laddade våra intentionssmycken. Och det har gått ett halvår till nästa sommar, till nästa solstånd. Och alestenar är också en kalender med hur solen går upp i de olika klipparna. Ah, men det är en annan story. Det kan ni kolla på om ni vill, intresserade av det. Men det är en kraftplats. Och Skåne jord. Och där satte vi intentioner och frön. Sen hoppade jag på den här inre röstens vägledning och som tog mig med på den här bokresan. Och sen skulle ju releasen släppas 21. Jag tänkte inte mycket på det mer än när det närmar sig. Det är ju sommarsolståndet för tusan. Och då får vi ladda lite frön. Stoppa dem i fickan liksom. Så det gjorde vi i ceremoni hemma. Och så tog jag med mig de där fröna. Och så skulle jag ner till Skåne. Skåne gjorde igen. Ja, det är spännande. Mm. Och för att övernatta när man åker iväg på äventyr så behöver man en säng. Man behöver liksom komma undan någonstans. Okej, ja. Hotell fanns det ju lite sådär. Men så tänkte jag ändå att jag skulle budgetera det hela till en liten skälig. Ja, men Airbnb är ett upplägg jag aldrig har provat. Så det får jag testa. Så det testade jag. Och fick napp. Jag ber ju alltid också. Jag kallar ju alltid in. Jag jobbar ju så multidimensionellt så att jag har ju alltid en dialog. Så att jag ber att få, i tillit så ber jag om hjälp och så blir det rätt och så blir det bra. Och det gjorde jag även den här gången. Så att jag fick ett boende som godkändes på min mail och så tänkte jag inte mer på det för det var mycket annat som hände. Och så på väg på tåget så hör jag Spirit säga, du får nog kolla upp det där med ditt boende för du är på väg ner nu. Så, ja just det, tänkte jag. Så gick jag in och kollade. Där var det spännande för där hade det blivit en cool grej som jag upptäckte. När man gör en Airbnb-profil så är det enligt konstens alla regler. Jag tänkte det var rätt safe ändå. För att det jag gör är att ta kort på mig själv och så ska jag ta kort på mitt körkort och då ska de två bilderna stämma överens ihop med också namnet på mitt bankkort. Så att man blir ganska grundligt uppkollad. Och det är för mig i den här upplevelsen av den här verkligheten så skulle det inte kunna gå snett. Men det jag upptäcker när jag sitter på tåget och har hört rösten säga åt mig att dubbelkolla det här är att min profil på Airbnb, det är inte mitt ansikte och det är inte heller mitt namn. Det är ifrån mitt bakåt en karmisk relation, människa som jag har kapat med och rensat bort. För vi har varsina liv och varsina livslinjer och leva på. Och det här var en energiattack, upplevde jag. För där blev jag medveten om att okej, jag fick den signalen. Det skickas lite förbannelser och det skickas lite... Nej, men då putsar vi en gång till. Det här är liksom sista putsen på de där förbannelserna. För nu går vi in i varsitt paradigm liksom. Det var det sista. Så det gjorde jag. Medan jag också skulle städa i det här och undra hur det hade landat hos den där människan jag ska till. Så jag tar kontakt då på det här forumet och... Och får svar att jag upptäckte en miss. Det där profilansiktet och namnet är inte mitt utan jag är en kvinna. Och jag heter så här och jag är på väg nu. Jag ringer dig 3 om det fortfarande känns okej att jag kommer och sover hos dig.
Fast du inte är en man.
Ja, fast du inte är en man. Så ja, men jag fick okej på det. Och det kändes ändå lugnt, för då var jag ju halvvägs ner redan. Annars skulle jag få hitta en plan B på något vis. Men det var lugnt. Så kom jag ner och är lite tidigare än vad jag har sagt. Så jag har liksom möjlighet att gå på intuition och leta upp adressen och gå och liksom söka mig fram. Så att jag gör det. Och när klockan är 3:03 tänker jag, nu kan jag ringa. Och då har jag precis, då står, hon sa, jag ser det inte i kameran, men om du går 2 steg fram så kommer jag nog kunna öppna och se att det är du. Ja, då gjorde jag det och så öppnade hon. Och när, i vårat möte så var det helt fantastiskt, för att jag kände igen hennes ögon. Så starkt jag kände igen hennes ögon alltså. Och den här energin hon hade, den var så välkänd. Så jag, var, jag kände mig så väl omhändertagen och jag kunde inte få det bättre, kände jag. Så gick vi in i lägenheten. Allt var som på bilderna utlovat. Men jag kände att det var... Nej, det rimmar inte. Energin där inne, det var ingen skön energi. Det var någonting som inte stämde. Och så visade jag mig mitt rum. Och sen så bad jag om lite kaffe. Så vi gick ner i köket. Och då sa Spirit till mig, nu behöver du ta fram ditt visitkort. Ni har fått varsitt här också. Så där ser det ut. nej, men då tänkte jag, kan jag inte bara få vara gäst nu och landa? Måste, liksom, åh. Fan, det där att hela tiden pushas utanför sin bekvämlighetszon när man går på den gudomliga vägen är också ibland lite så här. Men okej, okej, jag gör det då. Hon tar upp det här. Nej, men det är inte sant. Gud har skickat dig till mig. Gud har skickat dig till mig. Jag har bett om det här. Det hon ser att jag jobbar med healing och kiromantin då, handtydningen. Men hon där förlöser det någonting henne, så hon börjar gråta. Och jag har ju Maria Magdalena med mig ett smycke här. Jag känner hur det vibrerar och liksom bara vill... För hon är med mig väldigt mycket i toffelmakeriet. Det är väldigt många som behöver förlåtelseprocess i att landa i självkärlek. Så, och vi behöver göra en energirening. Vi behöver liksom... Jag blir ledd av Maria Magdalena i hur jag ska jobba med henne. Och hon får mantra efter mig. Och så är det hennes intention i att rena sin energi. Hennes intention är att skicka tillbaka all energi som inte är hennes. För hon var så förstörd i sitt aurafält och så förstörd i sin energikropp. Så hon var så ansatt av andra människors... Ja, det var väldigt jobb... Det var väldigt... Hon var väldigt... Ja, jag förstår att hon ville ha hjälp. Och alltså det vi jobbar med där och då... Det... Och det hörde ihop med... Hon hade ju sina triggers väldigt aktiva, för hon hade ju sett att det skulle en man till henne på den här bilden. Och det hade ju hjälpt henne att gå emot sin rädsla, känna alla sina triggers, allting som var hennes oförlösta bakåt vad det gällde den delen. Hade ju liksom redan varit uppe i luften. Hon hade ju valt att känna det här och ha det uppe, fast ändå gå emot rädslan och accepterat den här gästen som faktiskt visade sig vara jag. Och den här välsignelsen och den gåvan hon fick ta emot. Eller vi fick ta emot det korsvis. För att hur det var så skulle vi på varsitt håll sen. Jag skulle ju på den här bokreleasen. Så jag skulle ju promenera iväg och ta emot mina böcker. Och jag var helt omtumlad i vad jag hade varit med om. Och så frågade jag Spirit när jag går sen. Vad är det här för uppdrag? Och hur... Men de där ögonen... Och då fick jag, precis som när jag frågade... rösten varför jag skulle skriva och vad jag skulle skriva om i den här boken, så blev jag tillbakakastad. Jag hade faktiskt en dröm natten innan jag skulle iväg till Malmö. Och den drömmen var ett tidigare liv i Egypten. Det var landsflykt. Och vi sprang så många och det var bara fötter och sandaler överallt. Och jag blev liksom påsprungen och jag hörde att krasa i mina ben. Båda mina fotleder. Jag klarade inte av att resa mig. Och det här är en... Jag förstod det att det var det tidigare liv, så jag skickade healing till det och jag jobbade ganska aktivt med det. För då fick jag fatta en annan nyckel, för jag har som barn oftast haft mardrömmar om att jag är jagad av någonting och jag ska ta mig därifrån och mina fötter sitter fast. Jag kan inte röra fötterna. I vissa situationer lyckas jag med min fokuskraft flyga iväg därifrån och klara mig. Men oftast vaknar jag innan och hade sån här fullständig så här panikkänsla, jagad. Och i det här livet fick jag se att det var övergivenheten som trädde in och allting. Men det var en kvinna som ställde sig, vände sig om, tittade på mig, gav mig en skål med vatten. Och det var de ögonen. Och när jag kom tillbaka sen på kvällen till den här kvinnan, då hade jag ju allt det här med mig liksom. Och då, men hon sa, men din röst, jag kände igen den. Du gjorde mig till världens lyckligaste kvinna när jag såg att du inte var en man. Men din röst alltså, din röst, jag kände igen den. Och då sa jag vad jag hade fått till mig när jag hade gått promenaden. Och då så sa vi har någon koppling från Egypten tror jag. Något tidigare liv liksom. För dina ögon kände jag. Egypten? Jag är där 2 gånger per år. Ja, absolut, jag är rotad i Egypten. Jag har. Och sen hade jag noterat 2 guldäpplen på varsin sida korridoren upp till det rummet jag skulle låna. Och äpplen för mig, ni vet musteri, mitt nörderi, det är guld för mig, flytande guld. Men det är också min handlingsvara. Jag har ju öppnat så många möjligheter och dörrar och samarbeten med musten. Men även så är ju frukten, kunskapen, liksom, det symboliserar kunskap. Och jag frågar, vad står det på de där äpplena? För det var någon skrift jag inte kan läsa. Men de har jag köpt i Egypten. Ja, inte mig. Men vad står det på de där äpplena? Ja, vi kan gå upp och kan läsa. Det står så här. Att Gud säger att ta emot det goda, det som kommer i din... Acceptera och ta emot det som kommer till dig i ditt liv. Men håll dig borta från det onda. Sortera bort det onda. Skydda dig mot det onda. Och sen kommer paradiset. Och jag bara, vad gjorde vi det första vi gjorde här? När jag kom in i lägenhet? Ja, vi stötte bort det. Ja, just det. Vi är energirena. Alltså det blev ett sånt moment. Och sen naturligtvis så blev det en handläsning också. Och så jättemycket mer vi kunde läka ihop. Men wow, den här tiden vi lever nu. Och allt som sker nu. Och allt vi börjar se och förstå av våra inneboende kraft. Ju mer människor som blir uppmärksammade. Och tar ansvar över att plocka bort sina foliebitar mellan sina ledare. Så får vi vara med om så otroligt mycket som är så way out vad vi tror vi vet om vad vi vet. Ja, det är bara helt fantastiskt.
Tack för att du sålde in idén om Airbnb för Pelle just nu, eller?
Ja, precis. Ja, ja. Kommer jag på skam, som vi brukar säga. Nej då. Nej, men ja, precis. Jag har ju lite svårt för det här. Som jag inte vet ens hur jag ska uttala. Jag brukar säga R&B, men det är något annat.
Ja, är inte det en musikgenre? Ja, ah, ja. Ah, det kan också vara rätt gött.
Ja. Mm. Nej, men ja, precis. Ja.
Men det är det här med, tänk vilka möten.
Ja, och där kände jag så här, nu fick du vatten på din kvarn.
Ja, exakt. Titta hur bra det kan bli när man bara provar. Ja. För jag har ju föreslagit att när vi är ute och flaxar, för vi är ute gärna och åker runt och träffar folk och gör massa roliga saker. Och just för att man ska hålla kostnaderna ner och inte alltid bo på 3 stjärnor som kostar 3 500 per natt. Så har jag tänkt så här, ja men man kan ju kanske testa något så Airbnb eller soffsurfa. Och då någonstans där har jag ju tappat färgen i ansiktet och tänkt så här, ba.
Behöver ni vara i hjärtumstrakten kan ni ju låna vår husvagn.
Oh, titta där ja. Oh. Tänk att få dela husvagn med mig.
Ja, ja precis. Nej men det överlever jag. Ja, men då har vi ett tryggt rum i där neråt. Det är bra. Mm. Ja.
Ja, ni är varmt välkomna.
Ja,
jag lovar att komma med kaffe på morgonen.
Ja, vad roligt. Och så kan vi få hälsa på hästarna.
Ja,
men vad roligt, apropå det, alltså hur gräsmattan kan se ut om man har en ponny som äter bara lite fläckvis.
Mm.
Ja, det blir spridda skurar. Så
ja, så. Små tofsar här och där.
Mm. Det är bara det godaste först.
Ja.
Sen vill han gå.
Han är russinplockare, precis som jag. Ja.
Men hade ni gett det förut? Eller? Ja. Ja, just det. För de,
jag sitter bra nu när jag kör bil. Fällarna där.
Ah.
Ah, du,
de gick inte att stänga in till slut. De började äta på huset till och med. Vi hörde bara, vad är det som knastrar och krasar? Ah, nej, ah, nej nu går det inte längre. För de gick inte att haga in till slut.
Nej.
Nej.
Ja, det där med djur, det är fascinerande.
Ja, men jag bodde i grannar. Grannar hade ju 2 getter när jag flyttade in i mitt hus. Och doften är lite speciell.
Ja, fast jag hade en kastrerad bock. Och han, då luktade det inte så farligt. Men det är väldigt, det du säger nu, det är just därför som han var kastrerad.
Ah, ja, okej. Okay. Jag hade 2. De heter Albert och Herbert. Mm. Och de är ju så fruktansvärt smarta.
Ja.
Så det här stängslet som vi hade, det var någon gång jag satt i soffan och så säger min son så här, mamma, ge den här bakom. Jag sa, ja, lille Tommy, den har ju bott där sedan vi flyttade in. Så att... Ja, men jag tycker den är väldigt nära. Jag bara, ja, men det är precis tomtgränsen. Han bara, fast jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt nära. Och så tänkte jag, lata morsan bara släpa sig upp i soffan och titta. Ja, jajamän, utanför huset så står det en get. Och de käkar ju verkligen allt.
Mm.
Och jag på med gummistövlarna och morgonrocken och stegade runt som vita frun med barnen, kom, vi måste till grannarna. Och, ja, den rymde ju några gånger. Och sen sista gången hörde jag bara grannen skrika så här: sätt på grillen, nu jävlar. Till och med de tröttnade väl på att den där. Åt du upp din get också?
Nej, jag sålde köttet. Ja. Och det var i december alldeles innan jul. Så de hade ju ätit alla mina trädgårdsväxter. Och de var jättevälgöda och feta. Och pälsarna var så fina.
Ja.
Och då tänkte jag så här, fantastiskt. Dit jag ska nu. Han hade jobbat med inom psykvård och han var otroligt fin med djur, han som hade det slakteriet. Så att jag kände att deras sista dygn hos honom var helt fin. För han var så fin och lugn. Och så sa han, pälsarna vill jag nog ha tillbaka. Ja, men då tar vi återtag på dem. Så du köper lite stensalt av mig och så hämtar du dem på måndag typ. Och så sålde han köttet. Så i den här transformationen så kunde jag sälja köttet och kunde ta återtag på skinnen. Och salt som jag behövde för att salta. Sen skulle jag skicka dem till skinnberedning. Och det köper jag ju tofflorna ifrån. Så det hade jag i andra kontakter. Men 50 spänn på faktura i återtag liksom. Jag tycker det var ändå rätt bra. 10 ja, kronor kilo kött. Och så var det någon annan som fick nyttja det. För det var mina kompisar. De ville inte äta mina kompisar. Men jag sitter gärna på dem.
Vem gör inte det? Översitta typen.
Top of the world.
Ja, men det är jättebra när man är liksom så här, har lite olika, ska ut på lite olika saker, rulla ihop ett getskinn och ta med, så man alltid är en god sittfäll eller i bilen liksom så.
Men så är det när man bor på landet, man vet aldrig vad som händer.
Det är därför jag tatuerar.
Mina föräldrar hade så här Caroline kor, ni vet, så här, köttdjur, stora kor. Och så var jag ensam hemma en dag, satt och pratade i köket, telefon, och kände mig så fruktansvärt iakttagen. Så jag vände mig om, och då står en världens största tjur där utanför, så här nära in fönstret och bara stirrar på mig. Då har de smitit.
Vad gör Pelle då?
Ja, det var ju bara när jag kom över chocken så gick jag ut och hämtade en kratta, så fick jag försöka och muta in dem igen.
Alltså den tjuren mot en kratta, man fattar ju vem som vinner.
Ja, precis. Ja, men jag vann.
Ja, det är klart. Nej, men jag tänkte just det, jag är ju så rädd att de ska göra en lampskärm av mig. Tatueringen. De kanske tänker så att när hon dör alltså. Ganska fina grejer. Man ska kunna göra en lampskärm utav henne eller en plånbok.
Ja, men då ser de ju sig, dig som ljuset. Vad vackert.
Exakt. De bara, skinnet gick ju återbruka.
Ja, just det.
Kanske. Jag tänker på getens budskap. Getens budskap är de hindren du möter är dina egna. När du plockar bort dem så finns det inte längre några yttre begränsningar. Och det levde de efter, mina getter, verkligen. Men sen när jag väl transformerade dem och nyttjade dem som sitt skinn, så har jag nog implementerat det. Att det är faktiskt så. De hindren vi upplever är våra egna. Och när vi plockar bort dem en efter en. Återigen, plockar bort de här som isolerar våra ledningar. Liksom. När vi plockar bort det så finns det inte längre några yttre begränsningar. Faktiskt. För det hänger ihop med att vi värderar upp oss själva till att vara 100% värdiga för oss själva. Att ha det bra i våra egna liv. Och då attraherar vi in det som är det bästa för oss. Det är ju rätt fantastiskt faktiskt. Så de har gett mig så mycket. Både att de betade och höll rent när de levde de åren. Jag har nog haft dem i 7 år ändå. Men sen på slutet så började det bli rörigt. De tog alldeles för mycket. Liksom. Ja.
Kan relatera.
Ja.
Det där kommer bli en sån här metafor för mig, så att jag bara gör sitt skinn av.
Ja, precis.
Reaktionen på han.
Ja, jag tänkte just det. Jag tänker mig att podden är 7-8 år. Då jag ska börja se mig om.
Exakt.
Ja, 7-årscykler, det är intressant.
Ja, när jag börjar liksom inspektera så här. Ta av dig skjortan. Snurra runt ett par.
Ta fram måttbandet.
Ja, exakt. Ja. Ja. Kanske blir en fin läderfåtölj av det.
Ja, en du då.
Eller vad skulle du göra till de här knivarna?
Knivslid.
Ja, just det.
Jag ska göra en slidor av Pelle.
Ja, transformation.
Utvecklande, invecklande.
Ja, gud.
Ja, vad roligt.
Ja.
Nej, men alltså skrattsalvan, det är ju den bästa salvan.
Ja, faktiskt. Ja. Det är helt
den
sant.
Kan man smeta på mycket som helst.
Ja, och den är viktig.
Ja,
och den klippar inte.
Nej.
Men vem startar tvn?
Va? Ja, det vet jag inte riktigt. Det händer ibland när vi sitter här.
Ja, men det är intressant. Kul. Ja,
då händer det. Maskinen kan gå igång också.
Ja, men då har vi med oss. Vi jobbar med pi gånger 3,14. Exakt. Lite mer multidimensionellt.
Ja, det är bra. Väldigt mycket energi här.
Ja, det ligger an.
Ja, just det.
Ja, precis. Det där rummet, det är ju sensorer då, så man måste ju gå där för att lampan ska gå igång.
Aha.
Så att den läser. Alltså, för att det inte ska stå och lysa hela tiden.
Mm.
Men det gör det ändå. I alla fall när vi är här. Ja.
Jag skulle vilja dra kort.
Mm. Ja, men vad roligt. Underbart. Dra kort.
Underbart. Medan jag prasslar i påsen.
Mm.
Vad var det där för? Du gjorde något.
Ja, det är min djure som, eller nej, det var ingenting. Det var bara en tanke som slog.
Nej, mig. Jag tycker det såg ut som en grimas.
Nej. Tala nu.
Men jag hade,
vad hjärtat är fullt av.
Ja, men var det en fysisk reaktion eller var det en psykisk reaktion?
Ja, det kan vara en psykisk. Det kan också vara. Jag går inte ut med det så här offentligt, utan det. Ja.
Nej, men hade det någonting med mig att göra?
Nej. Nej,
jag tänkte om du får rysningar av mig. Så. Det är ditt rika. Hur rys i kistan?
Nej, absolut inte. Nej, gud.
Okej, för sig, för vi kan pausa om det är något sånt.
Ja, nej, men vi ska hålla sjukvården borta. Nej, vi släpper
det. Men alltså, om det är sån energiskifte här så att tvn går igång, så kan det lika gärna komma en prutt också eller en rap. Det är inte konstigt. Det händer så, det är så. Nej, vi transformerar. Gud, så det är helt okej.
Jag har fått krampbox i där lår när vi tittar på podden. Så det är vad ja. Svenskarna ändå.
Och jag höll på att drunkna.
Mm. Ja, det var otäckt.
Under tiden medan jag prasslar.
Ja.
Så kan väl du, har du en egen programpunkt idag?
Mm. Ja, precis.
Ja.
Det kommer inte till mig idag. Nej, inte idag.
Nej. Det kändes som att det var nära.
Men jag kan säga något.
Ja, men
ja, du kan låna min programpunkt. Tack. Här kommer jingeln.
Ah.
Mm.
Pelle tipsar och Kelle gissar.
Ja, men då är det faktiskt så här att Mirakelkur för själen, det är en bokserie. Och har ni lyssnat så här långt nu? Och ni som kommer in och lyssnar i efterhand. Vad intressant att ha er här. För det kanske är just ni som sitter på en sån mirakelstory. Där ni har kunnat göra skillnad för någon eller där ni har upplevt något extraordinärt. Hör av er till Ylva Wegler. Och jag tror att vi lägger ut länkar här också. Mm. Hur man kan kontakta mig eller Ylva eller i olika frågor. Men framförallt, har ni i ert hjärta en story ni känner, den här vill jag dela. Och då kan det kännas som att det är läge för det. För att de här bokböckerna, de fem kommande, kallar in sina författare. Så känner ni att det är ni, ta kontakt med Ylva. Eller Siljans måsar. Eller mig. Och så bygger vi det här på gräsrotsnivå. Och så förändrar vi den här världen tillsammans. Att skicka inspiration om att våra röster och våra upplevelser av mirakel kan vara närmare än vad vi tror. Och vi behöver liksom gå inåt för att finna guldet. Och dela ut det. Mm.
Jättebra tips. Vad duktig jag är ändå, bara så där.
Tack för att du gav mig möjligheten.
Ja, tack. Tack. Ja.
Det ska väl komma en jingle till nu medan jag prasslar med korten.
Ja,
då.
Nu kommer den. Maria lägger kort.
Maria lägger kort. Maria lägger kort. Vad tycker du om den där gingen egentligen?
Ja, det är... Jo, men det är ärtigt på något vis.
Ärtigt?
Ja, vi brukar säga så, vi är äldre. Väljer du vilken kortlek du ska använda idag, ja. Eller? Ja.
Och då måste jag liksom rygga tillbaka så här. Det är för att jag ser ju så bra.
Mm.
Eller så här för korta armar. Ja, det är de här idag.
Mm. Ja. Åh, jag är så intresserad av Shaman Tarot.
De där kan du bläddra i.
Mm. Lovely, lovely. Divinationsverktyg. Tralalalala. Jag blir lycklig. Och nu jag känner bubblet.
Eller
ja.
Och det är härligt.
Och innan du bubblar iväg, tre kort tänkte jag att du skulle hitta där i högen.
Mm. Mm.
Ja, det är väldigt karriärsbaserat.
Mm.
Vill jag säga. Det känns som... Okej, jag ska bara klä mina ord eller mina tankar i ord utan att så skit vad det står i korten för det.
Ja, 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 jag tar in.
Det känns som vakuum om man tittar karriärmässigt bakåt. Alltså nu tänker inte jag det du gör på, alltså jag tänker på det här mediala andliga, den här delen tänker jag. Att det känns som ett vakuum, lite som att när man har trampat vatten, att det händer ingenting. Man har intalat sig själv att jo, men jag är med om massa häftiga saker och gud vad det går bra för mig. Fast egentligen så har det varit stiltje, att det har stagnerat på något sätt. Att de framgångarna som du har önskat dig, att du... ta det på bästa sätt. Men du har inte varit så framgångsrik som du skulle kunna vara. Men du har liksom tutat i det och så här, shit vad bra det går för mig. Så bara, ja, fast bokföringsdamen säger något annat. Mm. Nuläget i alla fall. För det är nu vi pratar förändring. Mm. Nu är det verkligen så här. Nu är det nya möjligheter verkligen. Och så här, utropstecken vill jag. Allt jag säger nu är med utropstecken. För det händer nu. Men du måste vara... Men det vet jag att du är ju öppen för alla de här möjligheterna. Så att nu pratar vi verkligen förändring. Och det är bara guld och glitter och hett. Och ja, det är så bestämt att det bara ska vara så. Det är en sån styrka bakom
tack,
det här.
Tack,
att, och sen framåt i tiden så är det väldigt mycket, mycket nya relationer som kommer in. Och de här förmågorna som du har. Det kommer vara, vad var det du sa, pi gånger...
Ja, gånger pi.
Ja, gånger pi. Ja, exakt. Att det kommer bli... Och det är på så många olika dimensioner. Det är inte bara det här med vad bokföringstanten säger. Utan det är ju verkligen alla dimensioner. Så kommer du bygga ett sånt enormt jävla nätverk. Och sen är det inte helt otippat om du kommer uppleva ännu fler förmågor som du har. Med hjälp av att när du lär känna människor och så ser du vad de pysslar med. Så tror jag att du kommer snappa upp några grejer till som du inser att du var ju bra och hade ett intresse även i det. Så såg det ut. Och så vart jag jättevarm.
Ja.
Wow. Och du gav mig ett kort.
Ja.
Det här kortet som du drog ur en annan kortlek och gav till mig. Det känns som det kommer vara med och hjälpa andra människor att komma ur sitt.
Krackleda upp.
Det känns som att de har väldigt mycket så vardagliga hinder. Som i dina ögon är så löjliga. Alltså att det är inte ett hinder utan det är de här... påhittade så här, jag har ingen tid, jag har inga pengar, jag har ingen lokal, jag har inga rätta skor. Alltså för dig är det bara blaj blaj. Mm. Så att du är den som hjälper folk att se de här potentialen, att ja, men det där är låtsashinder.
Ja, det resonerar jättefint.
Bra, tackar, tackar.
Och jag drog själv ett kort också, jag blir så, åh, det lockar mig så, jag går igång på det här, åh vad roligt det är. Och här ser jag faktiskt någon som kan balansera sitt tålamod och kan flyta på sina känslor, alltså använda känslorna som sina verktyg och känner sig i ett land av blinda och enögda kungar. Alltså alla förmågor har vi inte riktigt koll på än, men att man ändå flyter med och finner frid i stunden av att man faktiskt bär upp sin egen balans i det man har. Och ja... tålamodet och det uråldriga visdomen lyckas man liksom flytta och använda, alltså hålla vägen hög i sin egen energi men också ta hjälp av känslorna, att när de liksom, de för en framåt, de kan flöda igenom dig och det kan vara dina verktyg och dina kompassnålar utan att de välter inte omkull, men jag behöver inte drunkna i dem. Och jag behöver liksom, men här hjälper sköldpaddan till med tålamodet och att man faktiskt har... det är ju en amfibie, kan ju också vara på land och i vatten och klara liksom alla... akklimatisera sig till att ha... Har man tillgång till sin inre hammock när det stormar ute så kan man alltid gå ut sen. När det har lugnat sig, för det gör det alltid på utsidan när man finner det på insidan liksom.
Är det din trollstav då på bilden?
Det är det också. Och väldigt mycket kristall från kristallriket.
Ja, så det känns som att du fick någon svar där för tvn drog igång.
Wow. Och jag kände av det lite kollektivt också.
Väldigt sant.
Mm, fick jag fina kort. Mm. Tack.
Köpte de på Änglarnas Vrå, de här shamankorten.
Mm.
Där vi var i Enköping på mässa.
Coola de här korten. Vad var den här leken som vi tittar på nu hette?
Den heter Shaman Tarot heter kortet. Vi kan lägga ut en bild på den.
Mm. Jättefint.
Och vi kommer ju också lägga ut dina kontaktuppgifter så att folk hittar dig snabbt och enkelt och smidigt.
Mm. Tack för det.
Och bilden även på boken som kommer ut. Och Ylva har vi också haft med i ett avsnitt. Jag minns inte vilken siffra, men det är ju enkelt att söka. Man kan gå in på Spotify, så söker man på Uppvaket, så söker man på Ylva, så dyker det upp.
Mm. Ordning och reda.
Ordning och reda.
Mm.
Någonting som inte är ordning och reda. Tekniken behöver lägga ut. För jag kom på att vi skulle försöka hitta ett nytt ord för husrensning.
Mm.
Och här tänkte vi att vi skulle ta lyssnarnas hjälp.
Just det.
Mm.
Och se vad är det för namn vi ska hitta på istället för husrensning. För det.
Precis. Mm. Ja, jag tyckte det var lite... Jag skulle vilja ha ett annat namn på det. Hushealing. Jag tänkte lite på. Men det var kul om lyssnarna kom med andra tips också.
Mm.
Mm. Ja, precis.
Och sen har vi en tävling ute. Där man just kan vinna en sån hus.
Just precis.
Vad vi nu kommer att kalla. Vi kallar för husrensning tills just vi har bytt namn på det då. Och den här tävlingen pågår till sista augusti.
Mm.
Men det ska kriteriet då. Det måste ju vara någonting som händer i hemmet. Så att man verkligen...
precis. Att man känner kanske att det är någonting som är lite... vajsing med som man behöver hjälp med.
Ja, och inte berätta vad det är man vill ha hjälp med, för att det var ju liksom det uppdraget var att försöka lista ut.
Ja, precis.
Och sen att det måste vara någonting så gör det ändå att det blir märkbar skillnad. Om Pelle har varit där och rensat så måste det vara så pass konkret så att man kan säga att någonting har börjat eller upphört.
Ja, precis. Mm. Ja, så men det ska bli kul att få följa med.
Ja, jag hoppas att den som vinner bor väldigt, väldigt långt borta så att vi kan boka någon Airbnb.
Mm. Eller ett litet Scandic.
Vid Brommaplan eller?
det ska aldrig mer vara några bekymmer. Ja. Vi ska inte behöva oroa oss över det.
Exakt.
Det
nej, precis. Sig. Vi ska gå i tillit. Mm. Det ska inte bli tält också. Mm. Tekniken ville.
Ja, men det finns ju någon Scandic där jättenära där du bor. Scandic Sollentuna.
Ja,
det hade varit drömmen va?
Mm. Ja, då kan jag ju lika gärna bo hemma. Ja. Det är ju typ 400 meter.
Jag tror du sa att det var fyrstjärnigt.
Ja, nej, det tror jag. Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, och det är inte viktigt heller. Utan nu går vi till lite här. Och är det meningen att jag ska sova på någon soffa någonstans så kommer det bli jättebra.
Ja.
Oh, jag måste gå och ta en Ipren. Nej då. Nej, det är härligt. Ja, precis.
Mm. Ja, jag ska inte få din puls att höjas nu när det är söndag och...
Nej, precis. Jag håller på att försöka tona in i det här semestermodet nu.
Mm.
Och bara vara.
Då är jag ju hjälpsam genom att släppa det till jobbet.
Ja, precis.
När vi ändå är här så kan du väl passa på att svara på några mejl.
Eller hur? Absolut.
Mm. Nej. Men nu har vi som sagt fått hjälp med att manifestera den här lokalen.
Så ja, verkligen.
Banne mig.
Nu kommer den. Ja.
Nu tar vi emot den.
Mm. Exakt, det handlar bara om att ta emot den här nya lokalen. Så att vi tackar så hemskt mycket, Mikaela, för att du ville vara med oss.
Ja, fantastiskt roligt att få träffa dig och få prata med dig. Så mycket kloka tankar och erfarenhet som du har att dela. Fantastiskt.
Men tack så jättemycket. Och jag har blivit så väl omhändertagen.
Ja, bra.
Så skönt att bara bli hämtad och sen... matad och levererad liksom och så är det är så härligt.
Behöver man ta en tupplur så hinner
och
det
så
nog.
Så fick jag en reading också. I love it. Alltså vilka presenter, vilka gåvor, vilka mirakel. Tack.
Det är vi som tackar.
Och jag ger er en bok. Ni får er en egen mirakelkur för själen. Och det jag har valt att skriva till er där, det skriver jag i de böckerna som man kan få beställa av mig. Och jag skriver med hopp om att inspirera just dig till att ha modet att våga lyssna på din inre röst, vägledning på din fortsatta vandring framåt på livets stig i kärlek. Mm.
Fint. Mm,
för det är viktigt att vi ska inspirera varandra till modet.
Mm.
För det är alltid mod att bryta ett mönster och vara den som går utanför det som har präglats in Så gå inte på rädsla och undra vad andra ska göra eller titta eller säga om dig, utan om du känner det där kallet och känner den rösten, våga agera på den, för du får som otroligt gånger pigåvor. Alltså det blir något helt fantastiskt du får vara med om. Ja. Alltid. Och det bara är, det är kärlek.
Viktigt på riktigt.
Mm.
Vad brukar jag säga?
Mm. Rimstuga och det är inte ens december än.
Nej. Ja.
Du är redo?
Jag är redo.
Och vi har ju årets julklapp, tofflorna.
Just.
Ja, banne mig.
Ja, faktiskt.
Flinka fingrar och händiga händer så löser det sig.
Eller hur? Ja.
Tusen tack, vi hörs på fredag. Tack. Alla lyssnare.
Det gör vi.
Ja.
Ha det gott.
Hej då.